Ja, då var det dags för det tredje avsnittet av biblioteket i Rebbetuaröd. Idag ska vi titta på en riktig klassiker. Det är alla saker vi tittar på, men det här är en svensk riktig klassiker. Det är Röda rummet av August Strindberg. Och som vanligt har jag min eminente kollega med mig som ska axla bördan och gå igenom vad denna lilla verk handlar om. I alla fall då det första kapitlet, lite kortfattat. Varsågod!
Ja, just det. Hallå, hallå. Ja, nu har jag bara läst första kapitlet, men det första kapitlet avhandlar till att börja med en morgonstund i Stockholm och sen en mans konversation om, jag bara pratar om egentligen, hur han jobbade på ett verk och inte trivdes där med en vän. Lätt kommunistiska vibbar och lite statsomstörtande åsikter. Skulle jag säga. Det är min tolkning.
Ja. Ja, nej, men det...
vad skulle du säga att det handlar om du...
Alltså jag fastnar i att det är en lång, första kapitlet då, vars namn jag har glömt just nu, det är någonting med Stockholm i fågelperspektiv heter det, va?
Just det.
För mig är det först en lång intro som känns väldigt, hej jag bor i Stockholm och nu ska jag berätta för andra stockholmare saker som andra stockholmare känner igen.
Det var det första jag tänkte på när jag satt och läste. De flög över den där kyrkan och solen blinkade emot Nybrohamnen där såklart måsarna sitter mot Gråbomuren och så vidare och så vidare.
Ja, precis.
Jag kände mig överkörd av det första liksom, inledande stycken när folk slängde ut potatis genom fönstret.
Ja. Nej, men alltså det här med ljudet från olika, och så namnet på olika kyrkor, och det är mycket droppande av substantiv. Det var mitt första intryck, var herregud, så mycket substantiv hela tiden. Det är föremål, det är objekt, det är inte mycket annat än detta, hela första stycket, verkligen.
Om du tänker på det. Jag vet inte om jag tänker på substantiv, jag känner mig bara, till skillnad från Melville förra veckan där man ändå drog sig in i språket, så jag känner mig bara, hjälp, jag vill inte. Jag tror jag kände lite som du kände inför Gilgamesh, jag orkar inte. Första biten.
Och då ska vi ju ändå berätta för alla, det är min kollega som har valt den här boken.
Ja, jag tänkte på det, varför jag valde boken. Och det är så det, att av någon anledning givet. Så... Ja, men och dessutom varje gång jag tänker på en klassisk svensk bok så säger min hjärna Röda rummet först. Liksom. Jag vet inte varför.
Så jag tänker, ja, men den är väl det. Den är väl en jätteklassiker. Det är väl en sån här... Vad är mer klassiker än detta i svensk litteratur? Det blir väl hon, vad heter hon? Damen med mössan, höll jag på att säga. Men det, damen med hatten.
Selma.
Selma, ja. Och hennes böcker skulle väl vara det enda som egentligen är lite tyngre.
Ja, möjligen Astrid Lindgren, men det är väl inte riktigt samma nivå.
Men då är vi inne på de där jobbiga tassemarkerna, du vet. Astrid Lindgren, är det bra litteratur eller inte? Det ska vi inte diskutera nu, men...
Det är litteratur som uppskattas som målgruppen, det räcker väl bra det, tycker jag.
Alltså, precis. Mäter man rent kvantitativt så är ju Astrid ganska nästan outstanding, tror jag nog, utan att ha siffror framför mig.
Ja, jag tänker inte ge mig in på Nobelpris och så, men jag menar, hon har ju onekligen... De hon skrev för har gillat böckerna och även vuxna som blev vuxna.
Vuxna som blev vuxna, ja. Den andra sorten skiter vi.
Ja, de
ja, men det jag reagerar på med språket, om vi går tillbaka till farbror August, eller August, ja. Jag vet inte hur han vill uttala det, det är lite olika sånt där.
Säkert August, han var ju lite pretto. Jag tror det var August, men jag är inte helt säker.
Var det? Ja, för jag vet ju, för om jag ska citera min husgud, eller jag citerar inte honom, men bara nämna vad han hade åsikter om, Sten Broman, så tyckte ju inte han om när man omvandlade diftonger till icke-diftonger. Det vill säga, han tycker inte om när man gjorde om Paul till Paul, till exempel. Så frågan är om han då har rätt i detta fallet också, om man kan applicera detta på August, får inte det att bli August. Heller.
Men då har vi tanke på att Broman var skåning, eller detta i hela Sverige förut.
Ja, fast han var en militant språkvän, eller vad vi ska kalla det. Så jag tänker att han kanske är inne på någonting viktigt där. Jag vet inte. Men det har du rätt. Men vänta nu här, nu får jag bara lägga in en liten apropå här nu. Strindberg bodde ju i Lund ett tag.
Ja, men det känns ändå som att han var pretentiös nog att säga August, tycker jag.
Ja. Jo, absolut. Och då ber vi om ursäkt genast till alla tittare som nu heter August här ute och blev stötta. Det var inte nödvändigtvis så att den här åsikten var representativ för hela personalen.
Nej.
Men nu, tillbaka till språket. Jag reagerar jättemycket på, och jag har inte orkat ta reda på varför, men böjningarna av ord i e-form som är överallt. Har du tänkt på det? Istället för ja. A-ändelser så är det e-ändelser.
Jo, men det här är ju, vi pratar om gränsfallet, gränslandet i språk på vad gäller Melville och så. Det här är ju ännu mer närmare 1900 men ändå 1800 liksom.
Ja, men Melville, när jag läser det, visst känns det ålderdomligt, men det är ju inte någon konstiga böjningar. Det är ju fortfarande engelska, som engelska ser ut idag i den bemärkelsen. Alltså här är det ju sandgångar ner, gårdsbarvar ner.
Ja, men jag tror att det är lite uncanny värde. Det är så pass likt modern svenska, men ändå inte, så du reagerar på att det ser konstigt ut.
Ja, därför det ligger ju inte mjukt på tungan. Det gör ju inte det. Jag vill hela tiden göra om det. Vissa grejerna är okej. Höllo, till exempel, tycker jag är sånt här ord som... Det funkar att böja i den formen. Även att känna sig ålderdomlig när man läser det. Men just gråsparvar ner. Jag stakar mig på orden. Det blir svårt att läsa.
Jag tyckte det var svårt att läsa även när vi kommer över till nästa del. När en ung man som tydligen har varit... Vad var han var? Någon kommunaltitel, va?
Det var en mycket bra fråga. Det var mycket bra för.
Ska ta och kolla. Men han möts ju av en man. Ja, det är en nyckelroman som många kanske vet. Det vill säga man ska egentligen veta vem som motsvarar vem i verkligheten. Så jag undrar lite vem den här killen han möter på balkongen när de står och dricker toddy eller något. Som beskrivs som väldigt schabbig, men någon slags kommunisten då, jag vet inte. Hur tolkar du?
Det tolkar jag inte alls, det har jag inte tänkt så länge. Jag känner att du är två steg före mig som vanligt.
De kommer ju in på att han ska bli litteratör.
Just det.
Bokförläggare eller något, fast han är han. Men han beskriver mycket inledande, eller ingående, hur han jobbade på verket för åminnet. Utbetalning av löner till tjänstemännen och sånt där.
Mm.
Och den biten, den ville jag tyckte om, för det var ju helt ville jag tycka om det.
Mm.
För det var ju verkligen en genomgång av hur en parodi liksom, de spenderar veckor med väljer ut ett papper och sen pennor och alla är lata och ingenting görs. Så att
ja.
Jag funderar hur det drar det iväg sen.
Ja,
hur tänkte du om den biten?
Det tänkte jag inte alls. Den får jag lämna där hem till dig. Jag ska räkna en sak här nu. Jag är fortfarande fast i diskutera i språket. Jag hade inte riktigt lämnat det.
Då går vi tillbaka.
Jag har ingen simultanförmåga. Så jag satt och försökte räkna ut en sak här i språket. Som jag vet ju att Strindberg då räknas ju, om vi bara går tillbaka till det här. Han räknas ju som en av de stora. Men när man läser honom så slås jag av att han bryter liksom mot alla ideal språkligt. Alla ideal språkligt. Och det gör det lite jobbigt att läsa. Jag vet första eller andra meningen. Första meningen är ju kort. Första meningen är ju, nu ska jag öppna upp den. Det var en afton i början av maj. Den är ju kort. Andra meningen, den är ju... det var det jag skulle räkna orden i. Den är ju ofantligt lång. Jag kan återkomma. Pratar du så länge ska jag återkomma när jag har räknat antalet ord.
Ska vi se. Ja, nej, men det avslutas ju då med att han ska bli litteratör och hans vän tycker att det kan man inte arbeta som. Så att,
ja.
Jag vet inte riktigt vart det var.
Litteratör, men vad är nu det? Ja, för det är...
Jag slog upp en del ord som eklerera, som betyder skina upp eller bada i ett vackert ljus, men inte just det ordet. Och det underbara ordet, de har häst omnibus, som är en slags buss fast med häst. Men...
Fantastiskt ord.
Absolut.
Nu ska jag ta bensinomnibussen till, till apoteket. Nu ska vi se.
Men jag känner inte att jag kommit så länge. För sen går du med hem genom stan och pratar om saker de inte tycker om. Som handel och sådär. Jag får liksom starka kommunistvibbar ifrån hjälten, som jag nog fortfarande hette, och hans hjälten. Ja. På något rött rum ser man inte röken av så.
Nej, men det röda rummet, det kommer väl mycket längre fram, är det inte så? Det är väl mycket längre fram, det kommer inte riktigt än. Så att,
Det är väl som den röda vardagen liksom, det kommer.
Ja, precis. Andra meningen, håll i hatten här nu. Andra meningen är 105 ord.
Ja, är inte den som innehåller en massa gråsparvar som bygger boende i soluppgången? Och
alla substantiv innehåller i princip i svenska språket, känns som. Det är en helt otroligt regelbrytande mening, ska jag vilja påstå. Jag vet, jag fick på fan en gång när jag skrev en mening på 28 ord. Jag tyckte själv den var alldeles eminent, inte alls för lång. Men det var någon som bara, nej, så där långt kan man inte skriva. Här kommer då nestorn i svenska språket. Han som uppfann den moderna svenskan och skriver i sin paradroman, nästan allra först, skriver han en mening på 105 ord.
Om jag vill återkomma till det där med Uncanny Valley, det här är liksom, någon gång så börjar vi skriva kortare, och det var efter August Strindberg. Så vi är inte van.
Och sen en annan grej, och det ser jag nu, och det har jag tänkt på innan, det är att han också förkortar vissa ord till talspråk. Det gör han. Han skriver ju inte människofot, han skriver människofot, till exempel.
Så om vi ska summera här, så du är irriterad på den gamla Nestorn Strindberg?
Nej, jag är inte irriterad. Jag är fascinerad över att han är så svår att läsa och ändå satt på en piedestal.
Jag tyckte också att han var svår att läsa. Inte så mycket för antalet ord, utan för att det blev liksom... Man får genom korridorer och kyrkor och... Vad heter det? Människofötter, höll jag på att säga.
Mm.
Jag kunde liksom inte sjunka in, återigen då jämfört med Melville som faktiskt kunde greppa tagen, och det på ett annat språk. Jag kände mig bara hjälp och han lägger ut orden.
Och det är väl som du säger, Uncanny Valley, det är för nära oss, och därmed så blir det jobbigare när det inte är på riktigt liksom som man vill. Det kanske är så.
Ja, det var liksom ingen, vad ska man säga, det gick ingenstans. Han bara radade upp en massa exempel på saker han vill visa upp, som det där... verket för ämbetslönen. Det finns ett budskap, om man säger så, men jag mottar inte detta budskap på min radio.
Jag tänker att om man hoppar ner en bit i hans text, så har han ju också den här frasen, och den här måste ju vara, där måste finnas en satir, en samhällssatir i detta här, som är hela poängen med att han skriver som han gör, med så enormt mycket platser, när han nämner följande: sen vi genomvandrat kopisternas, notariernas, kanslisternas, revisorns och revisionssekreterarens, kontrollörens och kontrollörsekreterarens, bla bla bla, fortsätter hur länge som helst till. Det är ju rimligen någonting över detta som...
Ja, det är det jag säger. Jag får lite kommunistvibbar, för det står ju i slutet att den här mannen i hatt som man pratar med, till skillnad från vår huvudperson som sätter sig vid havet och sen går han hem till numera Norrmalm, då mera, vad var det kallas, gård eller någonting.
Mm.
Den här andra killen iväg och skriver en lång artikel inom Röda fanan. Det låter ju väldigt odemokratiskt.
Jag kan ingenting om Strindbergs politiska motiv. Det kan ju vara att han bara skildrar en person som har den här bilden av världen. För det här är ju en sån tid där socialismen...
Ja, nej, jag tänkte att Strindberg var så, men jag tänker att budskapet verkar ju vara lite sådär.
Ja.
Rött
ur hans perspektiv, denna huvudperson som då heter, nu tappar jag namnet här framför mig, Arvid Falk
just det. Som verkar vara en mycket svårmodig person någonstans. Jag trodde först att han skulle vara en sån här trashjälte när han gick ut på balkongen och blev arg på staden eller passionerad, men sen visade det sig att han tydligen har varit någon slags statsfullmäktige, så att det kommer en liten överraskning.
Ja, men absolut. Jag tänker bara att det där kommer väl längre fram i berättelsen.
Ja, men här är problemet. Jag måste säga att det här är den första boken som jag läser som jag inte tänker fortsätta med.
Nej, jag har inte heller. Jag lockas inte heller att fortsätta. Det kan jag redan spoila också för lyssnaren.
Nej, det är liksom, jag vet att jag kommer att bli överkörd av en beskrivning av alla kaféer i Södermalm.
Ja. Ja, och en politisk diskussion, eller nu ska jag använda ett snyggt och lite sådär ståligt ord, diskurs, som jag inte riktigt känner mig hemma i. Det här är, när är den skriven? 1910? Nej, när är den skriven? Det här blir svårt fråga.
Vi är för mycket litteraturvetare på mina sidor.
Nej. Men någonstans för länge sedan är den skriven i en tid som inte riktigt är aktuell längre. Och därmed är denna enorma frosseri i miljöer och beskrivningar av sociala situationer inte riktigt aktuella längre.
1879, så att verkligen inte.
Precis.
Nej, men du har rätt. Det känns som att... Nej, du har rätt. Jag hänger inte alls med i... ska man liksom automatiskt förstå att ämbetsverket på den tiden var en korrupta jävlar.
Ja, precis.
Det var de säkert, men jag vet inte.
Om man tjuvkikar lite vad andra säger om denna texten, så är det ju så att den beskrivs som en beskrivning av 1800-talets sociopolitiska kontext.
Det låter
och helt enkelt de spända relationerna mellan samhällsklasser. Att detta beror på att det var politiska reformer. Det är återigen, jag minns inte vilka politiska reformer det har varit här, men förutom att kungen tappade makten, men det är betydligt tidigare. Jag kommer inte riktigt ihåg när detta skedde. Men jag tänker att det här är en sent släpande grej efter detta, skulle jag kunna tänka mig.
Jag vet inte heller, men vid något tillfälle så nämner han att tjänstemännen han jobbar med inte alls har hans åsikter och talar illa varslande om bönderna. Så det måste ju vara en tidig, när pöbeln släpps in i makten, så att säga.
Ja, jag vet ju att 1800-talets slut brukar framhävas av folk som är inte långt till höger, för ser man fel högermänniskor framför sig, men människor ekonomiskt långt till höger brukar skildra Sverige på 1800-talets slut som ett ideal, eftersom det finns nästan inget, det finns ju ingen stat i den bemärkelsen med skyddsnät och någonting alls, utan det är ju ett typiskt super nyliberalt samhälle egentligen, med bara där företagen liksom få fritt spel att växa och utnyttja folk och allting. Men jag tänker mig att det är lite svårt för oss att sätta oss in i den här världen och vad det är egentligen som bara tas för givet av Strindberg när han beskriver den. Och att det gör det lite svårtillgängligt.
Jag tycker nästan det är svårare än Gilgamesh, för här ligger det för nära återigen. Gilgamesh, där kan jag se det som en episk myt.
Ja.
Men här känns det som att jag känner inte igen detta Stockholm.
Nej, precis. Det här är, jag tror det är lite för nära, men ändå lite för udda beskrivet för att man ska komma in i det på det sätt som man vill. Jag menar, jag har läst mycket texter från 1900-talets början och med gammal svenska, men det här är lite annorlunda, får man säga. Det här är inte riktigt så. Det här är inte den här eleganta känslan som jag vill ha av en gammal tidig 1900-tals text med tjusig liksom peak högsvenska, som man kanske skulle beskriva den här tiden med alla hur och ty och så vidare, ord som idag nästan är borta. Men jag känner inte riktigt det när jag läser detta. Jag känner att här är någon som vill skriva supermodernt, men på den tiden. Och det är något helt annat.
Ja, jag tänker, jag har ju ett visst intresse för 1700-talet och deras svenska är vackra.
Oja.
Och då skriver jag ändå med franska och engelska. Då, så.
Jag tycker inte det här känns representativt av det jag har läst av tidigt 1800-tal svenska. Jag tycker det här är lite annorlunda i sättet.
Nu blir jag nyfiken på att undersöka om det var medvetet att han gjorde liksom en titta på mig.
Det tror jag. Jag tror att han, farbror August eller August, gjorde allt för att framstå som supermodern med den här texten. Där finns ingenting annat än han är den tidens vad heter det, beat litteratur 1960-70-tal liksom. Han är någonting liksom,
jag har ju läst lite av Inferno när han åker ner till Paris och blir tokig mer eller mindre, så det känns ju verkligen så där beat udda hippie, fast han hade nog slagit ihjäl mig om jag kallar han för hippie, men
jag har ingen aning om han var en våldsam man. Jag kan förvånas.
Nej, men han var ganska höger efter, så han var i vart fall inte hippie.
Han var inte hippie. Nej, han är väl en person med väldigt, folk har en väldigt blandad uppfattning av honom. Utan att veta så mycket så har jag förstått intrycket att väldigt många människor har svårt att acceptera honom. Människor politiskt långt till vänster, därför att de just ser honom som någon slags patriarkal gammal gubbe. Men samtidigt så måste alla erkänna att hans insats eller hans påverkan av språket och litteraturen är enorm.
Absolut. Sen var han ju inte så där fantastiskt snäll mot sina fruar, förstått, även om jag inte kommer ihåg det.
Nej, precis.
Ja, han var väl den klassiska 1800-tals bohem-ish konstnärstypen. Och det lirar ju liksom inte lyftning.
Jag tänker att vi måste göra en jämförelse med någon annan samtida liknande person, så vi ser om vi kan se samma mönster. Jag kommer inte på någon just nu, men det får vi gräva ner i arkivet.
Det gör inte jag heller.
Lyfta på de lådorna allra längst ner i biblioteket där saker och ting är utsållat. Där finns det nog någon sån här författare som faktiskt tycker sånt här är, eller som har samma förutsättningar och miljö.
Så ja, vi ska lyfta på några lådor så får vi se vad vi kan tänka oss.
Ja, det är ju du som är där nere i arkivet och har hand om det. Det är lätt att glömma det. När man sitter här uppe i ljuset, solen skiner på en genom fönster. Fönster, min kära kollega.
Ja, minns det är dem? Därför... Vad sa du?
Minns du dem, fönstern?
Nej, jag brukar gnussa lite på en vägg och så låtsas att det är sol. Men...
Ja.
Nej, det är därför jag har så dåligt ljud också. När jag sitter nere i en dålig källarkammare.
Ja, så är det. Ja, nej, men vad är då? Det är uppenbarligen att vi är negativa och det är vi för att det här är svårt att sätta sig in i och svårt att komma in i. Men är det någonting positivt då du känner när du läser detta?
Alltså nu kommer jag få stryk av litteraturvetare, men inte just faktiskt. Jag känner inte att jag vill... Nej, det är en klassiker, ja. Om jag läser vidare kanske jag får mig något till livs, men jag tänker inte göra det. Förlåt.
Kan det vara så att... Har du någon känsla av att om du skulle läsa vidare att det skulle få en annan bild, eller tror du att det skulle bara bli mer och mer plågsamt?
Jag tror om jag läste vidare och kanske tog upp lite historia och lite gamla ord och så kanske jag skulle få en... Speciellt om jag får reda på vad röda rummet är.
Mm.
Som sagt, det är en nyckelroman. Så det är det också. Man måste ju liksom veta vem som var vem. Så att kanske, ja. Om jag gav den tid och lite googling. Men...
Alltså, jag har ju då undersökt vad boken handlar om. Och jag kan ju säga att jag lockas ju inte överhuvudtaget av det här upplägget. Upplägget är att unge här, Arvid Falk, är en ung skribent som kämpar med ekonomiska svårigheter. Och han känner av en känsla av stagnation i sin karriär. Röda rummet syftar på ett rum där hans vän Carl Ivan Jung har samlat en grupp författare och konstnärer för att diskutera och debattera olika ämnen. Ja, det är alltså storyn, vad jag förstår det som.
Jag tänker ju många moderna svenska filmer, ung man, eller ofta är jag medelålders man, i det här fallet då, ung man söker sig själv och så dricker han till i ett rum någonstans. Jag vet inte, jag blir inte...
Jag känner att jag saknar enormt mycket dramaturgi och spänning och till och med zombies eller någonting. Någonting bara för att göra den här berättelsen intressant för mig. Det är hopplöst ointressant tycker jag. Att sitta och...
Zombiesen hade samlat. Nej, jag precis. Så att,
här ska de sitta och prata, här ska man sitta och läsa vad en massa människor sitter och pratar med varandra och debattera, utstötta människor, eller själv utstötta.
Jag tänkte på det när han talade med den här gubben med hatt. Att de talte verkligt stelt, så att säga. Det var verkligen, så här pratade inte folk, eller kanske gjorde på den tiden, inte ens då tror jag.
Men frågan är om det där var ett formellt språk, men med en medvetet där de sitter och pratar med varandra för att han är underlägsen honom. Kan det inte vara så?
Ja, bägge tar det på detta vis.
Ja.
Så kan det vara.
Nu vet vi ju inte, vi har ju inte läst mer. Vi vet ju inte om det blir mer street-slang eller någonting när det går längre ner i socioläkten, höll jag på att säga. Det är inte säkert. Så att det är svårt att säga. Men det är...
Sitter svåra män i ett rött rum och diskuterar saker så kommer de inte att prata modern Rinkeby-svenska.
Nej, men jag tänker inte ens att det blir inte ens enkelt när det är två vanliga människor som pratar här, utan det kommer vara en slags konstig tillrättalagd dialog helt enkelt.
Ja, det jag misstänker av det jag läst att det blir en sån här historia där handlingen utspelas i dialogen och det kan vara fantastiskt irriterande.
Det är ju jätteirriterande om språket inte är flytande och ligger väl på tungan på något vis alls, det får man ju säga.
Precis. Så att i korthet då så är vi inte imponerade.
Nej, vi är verkligen inte imponerade. Jag skulle vilja säga att den här, jag ger den här läsupplevelsen, den får en tvåa av fem för rent kuriosamässigt att ta del av denna typ av litteratur helt enkelt. Men jag hade mycket högre förväntningar på språk och allting för att jag skulle känna mig lockad, det får jag säga.
Jag kan bara hålla med, det här var klar, två höga hattar av fem.
Två höga hattar av fem. Och ja, då får den faktiskt endast de här tvåan egentligen mest för att det var lite udda och att jag faktiskt ändå tyckte det var ganska underhållande att han har de här fantastiska meningarna som är så långa och att han har talspråk blandat massa märkliga superfikonintellektuella ord. Denna blandning tycker jag är lite intressant, men inte tillräckligt för jag skulle vilja läsa mycket mer än ett eller ett par kapitel. Liksom. Det stannar där.
Jag är besviken på hur han, när han beskriver Stockholm så hade han kunnat göra det mycket mer målande, men istället blir det liksom bara ett sammelsurium av gator och kyrkor. Så att
det blir den här orgien i substantiv som jag vill återkomma till. Det är helt otroligt. När man, jag har texten framför mig. Det är för mycket. Det är bara en ordvägg helt enkelt för mig som inte kan identifiera någonting av det som inte bor i landets huvudstad. Jag tror inte ens en person som bor där nödvändigtvis måste identifiera detta. Detta är så mycket bara.
Nu ska vi avsluta med det. Röda rummet är en ordvägg.
Det är det. Det är en enorm ordvägg som nog lockar bara en viss typ av människor till läsare. Så jag skulle inte vilja, lägga den på hyllan för om du är lite speciell, om du älskar substantiv och långa meningar och konstiga böjelser på ord, då är det din bok, inte annars.
Ja, alternativt om man känner till historien och den politiska padrullan, men nej, jag håller med i stort.
Ja. Ja, men det är ju trevligt att vi var ense. Då vill jag passa på att skåla lite för denna upplevelse ändå. Så går vi vidare.
Ja, lite vin. Det borde vara absint, men det får vi spara till Inferno.
Det borde vara absint, ja. Ja, jag dricker hederligt folkligt öl, ja. Så att jag håller mig nog i god med Farbror August i detta fall, tror jag. Vad heter det? Då är vi redo för att ge oss på nästa verk. Och då kan vi då spoila lite och berätta att det är inte en skönlitterär sak, men det är likväl ändå en klassiker. En kontroversiell klassiker.
Jag måste säga att jag ser verkligen fram emot språk i just den här kontroversiella klassiker.
Jag som redan har gluttat på boken kan konstatera att språket är betydligt lättare. Det är torra, det är torrt, det är det, men det är lätt. Det är inget svårt alls. Den är från samma era också, kan vi då också berätta. Vi kanske inte berätta mer här, utan det kan vi lämna.
Jag kan säga att det är en man som antagligen ligger närmare oss i själ och hjärta. Kan jag tänka.
Absolut. Och han har ett imponerande skägg till skillnad från herr Strindberg också.
Jag vet inte, bild jag har sett av Strindberg så hade han typ höghastmustasch på sin höjd. Så att det, bara
och
det
den, den mustaschen, detta aggressiva spret som han har under näsan, det är speciellt, det får man ändå säga. Man ska inte döma folk för utseendet, men i det här fallet, jo, lite grann känner jag. Jag måste göra det.
Ja, det är lite Nietzsche när han sitter på mentalsjukhus, fast lite mer kontrollerat.
Lite seriemördarvibbar kanske, sådär, om vi bara får spinna ut lite. Men ja, nej.
Det kan inte tala om håret. Håret,
ja. Det berömda håret. Ja, men kollegan, då tackar vi oss för idag.
Ja,
det
blev
lagom längd på en bok som inte förtjänar så mycket mer.
Nej, jag tror inte jag kommer att läsa kapitel 2 eller återkomma någonsin i podden.
Nej, jag är väl lite sugen på att testa och läsa någonting annat av honom och se om det alltid är på samma sätt, men kanske inte.
Jag läste Inferno lite i bakgrunden när jag var en yngre man, och den var ju lite så här tokrolig i alla betydelser.
Ja. Så att, vi har ju, vad har han med? Fröken Julie och såna här. Han har ju en del andra epos, eller vad vi ska kalla det.
Fast det är väl lite åt kammarspelhållet, och de har jag tyvärr en djup allergi mot.
Ja, och vi vill inte göra att min kollega hamnar i en anafylaktisk chock nere på golvet i källaren. För då är det ingen som upptäcker det. Han ligger där och dör ensam, så det ska vi undvika.
Vi rekommenderar inte att någon utan läkarens inrådan läser kammarspel heller.
Precis. Det är mycket farliga saker. Okej. Då avslutar vi detta för idag och välkomna läsarna inom kort, för jag tror inte det dröjer så länge till nästa avsnitt kommer. Vi får se. Inom det snarast.
Nej, det precis.
Ja. Okej.
Okay. Adjö tills vidare.
Ja, tack och hej.